Grattis på födelsedagen, eller ska man säga i samband med födelsedagen. Det kanske inte är exakt idag som ni fyller år. Men jag gläds med er och det är ju fantastiskt vilken historia och vad många berättelser det måste rymmas i alla dessa 150 år som har passerat i den här församlingens historia. Och säkert fick ni höra en del av dem igår när ni hade fest här i kyrkan. Och det kanske är så att man skulle kunna likna ett sånt här tillfälle vid ett förklaringsberg. När lärjungarna är tillsammans med Jesus där uppe och de tycker det är helt fantastiskt och underbart. Och tycker att kan vi inte stanna här? Det är väl så här vi skulle vilja ha det alltid. Men då påminner han om att det finns en verklighet nedanför berget. Det finns en annan verklighet som vi faktiskt nu måste ta oss an. Och som vi nu också ska göra. Och det är väl lite av det jag känner att jag vill göra här nu i min predikan. Jag ska ta itu med verkligheten. Och jag ska ta er med på en strapatsrik båtresa faktiskt. Ifrån Apostlagärningarnas 27 kapitel. Tillsammans med 275 andra så är Paulus på väg till Rom som en fånge. Och han och de råkar ut för en våldsam storm på Medelhavet. Skeppet rycks med. De blir hårt ansatta och de tvingas kasta både redskap och last över bord. Och då står det så här i Apostlen 27 kapitel från vers 18 till 25. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde det sig nästa dag av med en del av lasten. Och på tredje dagen vräkte det med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sade: ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska förgå förlorade, bara skeppet. I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sade: var inte rädd, Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Amen. Jag har en gammal mamma som har fyllt 96 år. Och hon säger att jag känner att jag är i avtagande. Och det får man göra om man är gammal och kroppens krafter börjar avta. Men tänk att man som 150-åring kan säga tvärtom. Vi känner att vi är tilltagande. Ja, det är möjligt därför att det är Guds församling. Och det finns en verklighet som vi som församling är satta i att verka och tjäna i. Och den här texten tycker jag är en målande beskrivning på den verkligheten, på vår värld. Och vad det innebär att vara människa idag. Vi är alla ombord på mänsklighetens farkost. Och vi kan alla känna att vår tillvaro gungar emellanåt. Livet är osäkert. Stormvindar sveper fram och ibland skakar om våra personliga liv. I form av sjukdomar, konflikter, oro, ekonomiska problem, depressioner och annat som kan få oss att tappa fotfästet. Men samtidigt så vet vi också att hoten reser sig som väldiga vågor i vår värld. Med terrorhoten, miljöhoten, naturkatastrofer, epidemier, flyktingströmmar, klyfta mellan fattiga och rika och allt mer våld i samhället. Allt det där skapar en oro och en rädsla. Och säger oss att den värld som vi är en del utav är ingen trygg plats och ingen säker plats. Och vi sitter alla i samma båt. Om de som befann sig på den här båten som jag läste om så stod det: stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Sådan var deras livssituation. Vad skulle de göra? Jag berättade på regionsfesten förra lördagen att när jag kom till kyrkokonferensen senast i Kista så var det en stor reklamskylt som välkomnade, och där stod i Ekumenia kyrkan kyrkokonferens. Och direkt efter den reklamen så stod det en annan reklam där det stod så här: där andra ser ett slut ser vi en början. Det var ett återvinningsföretag. Där andra ser ett slut ser vi en början. Och jag tänkte, det där skulle ju stått på Ekumeniakyrkan. För det är precis det handlar om. Vilken devis för en kyrka och för en församling. Just detta att där vi som människor ibland kan känna att nu är hoppet ute, så finns det ändå en möjlighet därför att vi tror på hoppets Gud. Så var det för Israels folk när man kom där till Röda havet och man hade Egyptens armé i ryggen och man såg havet framför sig och man kände nu är allt hopp ute. Och så var det för lärjungarna när de ser sin mästare hänga på korset och han dör och de känner nu är allt hopp ute. Och så var det för de här passagerarna på båten när de ser stormen och upplever hur allting skakar och de känner nu är allt hopp ute. Då står det något intressant om Paulus. Då steg han fram bland dem och sa: jag uppmanar er att vara vid gott mod. Han som är fånge stiger fram i detta kaos och talar mod och hopp. Han tar inte ett steg bakåt i resignation eller för att fly ifrån allt. Nej, han tar ett steg fram för att ta sig an den utmaning som de fanns i. Och jag tänker, vad är det som ger Paulus detta mod och denna vilja? Och jag tänker, vem har ett hoppets ord att ge idag till människor som lever i utanförskap, som är förtvivlade, som är uppgivna? Vem har ett hoppets ord till unga människor som idag mår dåligt i vårt samhälle, känner vilsenhet och saknar mening? Vem har ett hoppets ord till ensamkommande flyktingbarn? Vem har ett hoppets ord till människor som upplever att livet inte längre har en mening? Vem kan lyfta, vem kan skapa nytt mod och nytt tro, ny tro? Har vi som kyrka något att komma med i vår tid? Har den här församlingen något att erbjuda? Ja, om vi ser bakåt i tiden så märker vi att det är just i orostider som människor kallade av Gud liksom kliver fram. och ger andra mod. Jag tänker på profeterna i Gamla testamentet, Amos, Hosea, Jeremia, Esra, Nehemja, Daniel. Och jag tänker inte minst på när Jesus själv kliver in i historien och vänder förtvivlan till glädje, nederlag till seger och död till liv. Och därför står det om honom i Hebreerbrevet: tänk på honom så ni inte tröttnar och förlorar modet. Jag tänker på hur kyrkan genom kyrkohistorien ofta har fått vara en profetisk röst. Under år som har gått med protester mot orättvisor och korruption, mot apartheidsystem. Och hur den kristna kyrkan fått vara ett ljus och ett salt och arbeta för alla människors lika värde och för att fred och försoning ska råda. Eller den sociala misären som rådde när den här, i det här samhället, när den här församlingen en gång bildades. Ekumeniakyrkan i Fristad firar 150 år. Verkligen en anledning att se bakåt, se tillbaka med stor tacksamhet vad Gud har gjort och vad den här församlingen har fått betyda för människor och den här bygden under år som har gått. Men jag tror också att det här är verkligen en anledning till att ta ny sats inför framtiden. Inte 150-åringen som steg ut genom fönstret och försvann. Jag tycker inte ni ska försvinna där. Utan 150-åringen som tog ett steg ut i samhället för att göra Jesus Kristus synlig och känd för andra människor. Nu är möjligheten att skjuta fram sina positioner. Att liksom Paulus ta ett steg fram i visshet om att vi och ni har en viktig uppgift och ett viktigt uppdrag även i framtiden. Det är därför Ekumeniakyrkan bildades. Därför att vi tror att vi har ett uppdrag här och nu, eller hur? Det var därför som vi vid kyrkokonferensen nu senast bestämde en djärv verksamhetsplan för 2017 och 2018. Att vi vill bilda 50 nya församlingar och gemenskaper fram till 2025. Att vi vill välkomna fram till 2020 3% nya medlemmar på bekännelse. Det innebär att om en församling är på 100 medlemmar så är det 3 nya medlemmar per år. 2014 var det 1,7%. Vi vill vidare, som vi hörde här. Och då tänker jag så här, vad är det den här församlingen har att erbjuda människor i vår tid? Och vad har vi som kyrka att erbjuda människor i vår tid? Ja, vad var det här Paulus hade att ge sina medpassagerare på den här båten? Vad var det som lyfte och gav dem mod? Nytt mod och nytt hopp. Vad var nyckelorden i hans liv? Jag vill nämna några av dem. Det första nyckelordet jag såg i den här texten är tillhörighet. Paulus säger, den Gud som jag tillhör, säger han. Alltså han vittnar om att han hade en djupare tillhörighet i livet. Han var inte bara sig själv nog. Hans liv var en del av något större. Och jag tror, vänner, att detta är viktigt för varje människa. Att vara en del av något större. Inte bara för att livet inte bara ska kretsa kring mig själv, utan också för att livet ska få en mening och ett innehåll och ett sammanhang. Ensamheten och vilsenheten är stor i vårt samhälle idag. Ylva Eggehorn uttrycker det så här: längtan efter tillhörighet utan maktmissbruk är samtidens djupaste och mest oartikulerade längtan. Och jag tror hon har rätt. Och vilken tillgång det därför är att få vara med i en kristen församling. Vad positivt det är för en ung människa att få finnas i en sån här miljö där man blir sedd och bekräftad, uppskattad och uppmuntrad av många människor. Jag minns själv hur det var när jag var liten och växte upp i en missionsförsamling på orten. Just detta att man kände att man hade en tillhörighet. Det fanns en plats för mig också. Och det fanns andra, förutom mina föräldrar, som brydde sig om mig. Den Gud som jag tillhör, uttrycker Paulus. Vad rymmer de orden? Jo, jag är inte ensam. Jag vet att jag inte utlämnar åt mig själv i ett universum. Jag vet att Gud är med mig och jag tillhör honom. En elev till professor Jack i C.S. Lewis film Shadowland frågade honom en gång: varför läser man böcker egentligen? Och han fick svar: vi läser för att förstå att vi inte är ensamma. Varför läser vi Bibeln? Jo, vi läser för att förstå att vi inte är ensamma. Det finns en Gud som har skapat oss, som har gett oss livet och som vi hör hemma hos, som vi tillhör. Och all annan tillhörighet har sina begränsningar. Men tänk, gemenskapen med Gud är obegränsad. Den räcker bortom tid och rum. Och därför skriver Paulus: lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Om vi lever eller dör, så hör vi alltså Herren till. En obegränsad gemenskap. Vänner i Fristad, ni har en rikedom. Detta ska ni fortsätta att ge vidare och erbjuda människor. En öppen gemenskap, en tillhörighet med livets Gud och varandra. Det andra nyckelordet hos Paulus är tillit. Mitt i mörkret och förtvivlan säger han: jag litar på Gud. I stunden då andra kände rädsla och oro tycks han som var fånge vara den som var mest fri och trygg. Vi lever i en tid då tillitsbristen utbreder sig i vårt samhälle. Och den sägs det ökar mest bland unga människor och på platser med olika ekonomiska skillnader och kulturer. När jag var ung så sjöng bandet Hoola Bandoola: vem i hela världen kan man lita på? Och den frågan är lika aktuell idag på alla områden i livet. Inom politiken, inom affärsvärlden, inom idrottsvärlden, i religionens värld, i familjelivet. Tillit är det mest grundläggande behov som vi människor har. Redan som en liten bebis så ställer barnet frågan utan ord till sina föräldrar: kan jag lita på er? Och vi som lever i äktenskap och parrelationer, vi ställer också frågan: vågar jag lita på den jag lever med? Varje människa som har blivit sviken vet hur ont det gör. Tillit är det djupaste och största behovet som finns i ett samhälle. Det är, som någon har sagt, som ett korallrev. Det tål en hel del skit, men när det klappar ihop så går det fort. Ett korrupt samhälle, en värld utan tillit, ett samhälle utan tillit går under. Tro och tillit skapar gemenskap, närhet. Misstro leder till förakt, rädsla och behov av att kontrollera och bevaka. Och därför så är Paulus ord så hoppingivande när han säger: jag litar på Gud. I Bibeln möter vi ju många människor som uttrycker just en tillit i livet och till Gud. Psalm 46 är ett gott exempel. Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig svikit. Och Paulus skriver till sin unge vän Timoteus: är vi trolösa så förblir han ändå trogen, för han kan inte förneka sig själv. Vi människor sviker, men Gud är trofast. Och det är just trofasthet och tillit som kristen tro handlar om. Och därför är det kyrkans allra viktigaste uppdrag just detta, att tala tro, att tala tillit och förtröstan i vår tid, så att inte människor tappar modet. Och inte ens när vår sista resa i livet går mot sitt slut behöver vi frukta, säger Jesus. När det skepp som kallas vår kropp och som burit oss fram genom livet, precis som min mamma säger, att det håller på att avta, då svarar Guds ord: bara skeppet, bara kroppen ska förgås. Så älskade Gud världen att han sände sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Och det är ju därför som trons folk under så många år har sjungit. Ska vi sjunga? Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faderns andens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Lita på din Gud, han är nära. Över alla djup vill han bära. Faderns andens kraft aldrig sviker. Ljuvliga säkra tro. Den tilliten längtar jag efter, sa en annan förälder till mig en gång när jag stod utanför en förskola. Och det är just denna tilliten som Jesus vill ge oss människor, och som Ekumeniakyrkan vill leva i, växa i och arbeta för och dela med oss utav till vår tid. Tillit. Vänner i Fristad, det är också någonting som ni kan fortsätta att leva av, bäras utav och dela med er utav. Det sista nyckelordet för Paulus, och som var orsaken till att han kunde lyfta det andras mod, det var ordet tjänst. Han talar om Gud som den han tjänar. Mitt i den här tuffa situationen så får Paulus vara i tjänst för andra människor. Och det visar liksom att Kristi kärlek sträcker sig utanför sig själv. Och han ger samma hälsning som Jesus ofta gav till människor: var vi gott mod. Var vi gott mod. Här ser han fången på båten en chans att få vara i tjänst för Gud. Hans liv gör skillnad för de andra. Han har säkert varit i bön under den gungiga resan. Han har bett för alla ombord. Han har gått omkring och samtalat med de andra, själavårdat dem och uppmuntrat dem. Han har känt omsorg om sina medpassagerare. trots sin egen situation. Närvaron av en som kände och tjänade Gud betydde räddning för de andra. Tänk att så kan din närvaro i ditt hem, på din arbetsplats, på din skola, i din idrottsklubb bli till hjälp och räddning för andra. Genom din förbön, genom din tillit, genom din kärlek och omsorg och ditt vittnesbörd så kan andra ledas närmare Gud och fyllas av nytt mod. Så kan er församling här och dess närvaro i samhället i Fristad med omnejd få göra skillnad och förändra människors liv. Det är vad kristen tro handlar om, vänner. Att ta emot och förmedla mod och hopp från Gud rakt in i vår tid. Så därför vill jag idag i min predikan uppmuntra er som församling, liksom Paulus, att ta ett steg framåt nu i er jubileumsfirande. Närmare Jesus Kristus i överlåtelse och tillhörighet. Närmare honom i tillit och förtröstan. Och närmare honom i vilja att tjäna och förmedla mod i vår tid. För Paulus skriver, Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Amen. Tack Herre för att vi inte är utlämnade åt oss själva, vi människor. Tack att du är trofast och inte sviker. Både som enskilda och som församling och som mänsklighet vet vi Herre att du håller din hand under oss och om oss. Vi tackar dig Herre för att du vill fylla oss med nytt mod när vi är modlösa. Och du vill ge oss kraft och styrka när vi känner oss uppgivna. Vi tackar dig Herre för att vi kan få äga en förtröstan och tillit till dig som livets Gud i alla livets förhållande. Även när det gungar och känns svårt på olika sätt. Tack Herre för att vi får tillhöra dig. Äga vår hem hos dig. Att vi får känna att vi inte är ensamma. Och tack att du ger våra liv en riktning och ett innehåll och ett hopp. Jag vill be för församlingen här. Vi tackar dig för trohet och allt som har varit under år som har gått. Men nu vill vi Herre ta ett steg framåt för att få vara med och tjäna dig i den här tiden. Att vara med och ge människor mod och hopp. De finns här runt omkring, de som längtar efter tillhörighet, de som längtar efter tillit, de som längtar efter hopp. Jag ber att församlingen även framöver ska få stå i en levande tjänst för dig. Amen.